Den här gången så har det faktiskt varit... Ibland är det så här att man känner på en gång det här ska jag predika om. Och sen så på något sätt så... Ja, det flyter på liksom när man förbereder sig så här. Och det rullar bara på. Och ibland då går det mer trögt. Och ja, den här gången hade jag ovanligt mycket så här beslutsångest. Och liksom hade svårt att samla mina tankar om vad jag skulle predika om. Jag hade lite olika alternativ som jag funderade på och bad över så här. Och tänkte... Och det landade någonstans i att jag kommer att predika någonting som jag ofta återvänder till och som ni kommer att få höra mig predika om igen. Det är liksom, det kommer gång på gång. Så att om ni känner att men det här har ju han pratat om förut, ja då får ni känna det, för att det kommer jag att prata om fler gånger. För det här är egentligen det allra viktigaste som finns. Det absolut mest grundläggande. Och det är vad det handlar om att vara kristen egentligen. Varför blir man kristen och vad handlar det om? Vad är tanken med det här? Ni vet att det är ju så här att någonting som alla religioner egentligen har gemensamt, det är ju strävan efter att på något sätt få ett evigt liv. Det liksom ligger i, på olika sätt så ligger det i alla religioner. Och ofta så handlar det om att man ska leva på ett speciellt sätt, man ska uppfylla vissa kriterier, man ska göra vissa riter, man ska rena sig på olika sätt. Det kan alltså yttra sig på många sätt hur man gör för att liksom nå det här eviga livet då. På något sätt i alla fall så försöker man göra sig förtjänt av en plats där helt enkelt för att få tillgång till det där. Och många de tror att kristendomen, det är liksom samma sak. Det handlar om att göra massa gärningar, det handlar om vad du får göra, vad du inte får göra. Framförallt kanske vad du inte får göra, tänker många. Det är bara massa förbud, ser de och så här. Ja, för att man då ska få göra sig förtjänt av en plats i himlen. Och det är helt sant, alltså Bibeln talar om vad som är rätt och fel. Bibeln talar om vad som är gott och ont. Alltså det är en väldigt tydlig skillnad och visar väldigt tydligt vad som är rätt och fel och så vidare. Men ändå så är det inte det kristendomen handlar om i första hand. Det handlar inte i första hand om att du lyckas uppfylla en viss standard och göra sig så för att förtjäna en plats i himlen. Utan att vara kristen, det handlar om någonting helt annat faktiskt. I grund och botten. Jesus, som är den personen som hela den kristna tron bygger på, han säger så här vid tillfället att jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och han säger vid ett annat tillfälle att detta är evigt liv. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det är Johannes kapitel 17 och vers 3. Alltså det som är betydelsefullt i grund och botten, det är inte att man gör massa gärningar och gör det och det och det och försöker uppfylla en standard, utan det betydelsefulla är att man känner Gud själv. Nu kanske någon tänker sig, vadå, kan man känna Jesus? Kan man känna Jesus? Ja, jag tror faktiskt att man kan det. Det är precis det den kristna tron handlar om, att man kan lära känna, man kan få en personlig relation med Jesus själv. Ni vet att livets existens och våran uppkomst och allt det här, en del tänker sig Big Bang, pang, och så kom allting från ingenting. Och så går vi igenom någon meningslös nonsens och så slutar allting i mörker och det blir ingenting. Så tror inte jag att det är, utan livets uppkomst, min existens, din existens, vår existens, den finns här med ett syfte. Alltså Gud har skapat allting med en tanke, Gud har skapat allting med ett syfte. Jag tror att det yttersta syftet som Gud har, det är att vi ska få lära känna Gud själv. Vi ska få en gemenskap med honom, ha en relation med skaparen, ha en relation med Jesus. Det är liksom det vi är skapade för att göra. Och man kan få en personlig relation med Jesus. I Bibeln så förklaras det här som att vi kristna är, alltså människan skapades för att vara Guds tempel. Ni vet, ett tempel är en plats där man utövar tillbedjan. I gamla testamentet, det var templet en plats där Gud uppenbarade sig, där Guds närhet fanns. Det var liksom där judarna, de tillbad i templet och så här. Och man fick gå in i det allra heligaste, där Guds närvaro var. Det kanske är svårt för oss som lever i 2000-talet att relatera till tempel, i alla fall i Sverige. Vi har inte så många tempel i Sverige. Men då har jag en annan bild som jag brukar använda som jag tycker är väldigt bra och som är ungefär likvärdig med tempel. Och det är att jag brukar jämföra med en bil. Det hör ni att en bil och ett tempel, det är ju nästan snarlikt. Nej. En modern bil, en bil, den är tillverkad för att drivas med bensin. Eller hur? Det vet ni. Utan bensin så funkar inte bilen så vidare värst bra. Det är liksom, det går ingen vidare. Jag har bittert fått erfara det några gånger. På ett år så tror jag att jag har fått soppatorsk 3 gånger faktiskt. Så ser man hur noga jag är med de här grejerna. Senast det var bara häromdagen. Jag hade kört hem från Ludvika. Så körde jag hem till morsan och farsan. Och jag vet inte om det var att jag lämnade av Alina, de skulle ta hand om henne eller det var. Så de skulle åka därifrån. Och precis när jag hade kommit ner för liksom backen, bara vi bor i runt kvarter sedan, nedanför backen, brr, så la bilen av. Och det var ju tur, för då hade ju de en dunk hemma med bensin jag kunde fylla på. Det var väldigt tur. Men en annan gång också, då jag bodde i Uppsala tidigare. Det var ett år sedan ungefär. Och jag bodde 2 mil utanför Uppsala. Och så skulle vi åka in till stan, jag och Jenny, alltså min fru och Alina. Och vi kör i godan ro på den här vägen och det var liksom, allt gick bra. Jag tänkte vi ska inte stan och handla eller vad vi nu skulle göra. Sen när vi kommer halvvägs ungefär, eller förbi sista macken i alla fall, för det fanns mackar efter vägen, då så här, buller och låter bilen så här, host, host. Jag bara, nej, vad är det här för någonting? Hur ska det här gå? Jag började hosta i bilen och tänkte snegla på Jenny så här, hoppas inte hon märker någonting. Hoppas jag tar mig till macken utan att hon ser det, för annars blir det liksom stryk. Nej, så blir det inte. Men liksom jag tänkte hon kommer att skälla ut mig för att, har du inte tankat bilen liksom? Och jag trodde ju det fanns bensin i. Men vi körde där och började hosta mer och mer. Hon märkte ju det där och liksom, ja. Det var liksom, har du inte tankat bilen? Nej, jag har tydligen glömt det. Ja, så vi körde i alla fall. Jag tänkte, gode Gud, låt oss komma fram till macken i alla fall. Så vi inte hamnar mitt på E4-an liksom, med massa trafik och står still här med Alina i bilen och allt det jobbiga. Nej, vi tog oss faktiskt fram. Det sjuka är att det finns inga mackar precis i början av Uppsala. Man kunde åka in en bit i stan liksom. Så vi åkte in i alltså mot Svartbäcken, någon som vet, känner till Uppsala i alla fall. Och så kom vi in och så svängde precis upp till en självmack som ligger där. Och precis en meter ifrån pumpen då, så var det ett totalstopp i bilen. Det var liksom, jag tänkte, ja men okej, om jag lägger ettan och så drar jag igång, så kanske han hoppa fram i alla fall den sista biten. Nej, det gick inte, det hände ingenting. Och det var ju så långt så jag kunde inte dra slangen heller. Så det var lite uppförsbacke där till och med. Så jag orkar inte själv gå ut och knuffa på den här bilen. Men då var det i alla fall, då var det någon stor stark kille som satt i en bil bredvid där och hade just tankat bilen. Nej, jag är inte muskulös, jag är muskellös brukar jag säga. Men den här killen, han var i alla fall muskulös. Han bara, behöver ni hjälp, sa han med sin röst som lät som att han hade ätit mycket anabola. Ja, visst, vi behöver gärna hjälp. Så han i alla fall sköt på och det gick bra. Fatta, det gick jättebra. Han kunde skjuta på bilen och bilen tog sig fram faktiskt en hel meter där. Och vi hade tänkt att skjuta den där bilen ganska långt. Men han var stark och hade vi varit något till, hade vi nog kunnat skjuta den där bilen kanske flera kilometer till och med. Men någonstans hade det ändå tagit stopp. Därför att en bil är inte skapad för att drivas, att vi ska skjuta på den, alltså inte i egen kraft. Och själv kan den absolut inte gå, utan en bil är skapad för att drivas med bensin. Utan bensinen fungerar inte bilen så vidare värst bra. Så den missar sitt syfte kan man säga. Och på samma sätt är det med oss. Vi är inte skapade för att drivas med bensin, men vi är skapade för att Gud ska bo i oss. Vi ska liksom drivas av Gud. Och precis på samma sätt som en bensin eller en bil utan bensin inte funkar som det är tänkt, så tror jag att människan inte heller funkar som det är tänkt ifall inte Gud bor där inne. Vi missar syftet med våra liv. Och tyvärr så tror jag att det är precis det som har skett. Att någonstans i skapelsens gryning, någonstans när Gud hade skapat människan, skapat oss till att ha den här relationen med honom själv, då hände någonting som gick katastrofalt snett. Alltså människan gjorde någonting som gjorde att relationen till Gud bröts. Gud var tvungen att lämna människan därför att människan vände Gud ryggen. Alltså människan gjorde uppror, gjorde det som var ont, det som var fel, det som Bibeln kallar för synd. Och när vi gjorde det, alltså när vi använde den frihet, för vi tror att Gud gav människan en frihet. Han gav en frihet för att vi skulle kunna älska, för att vi skulle kunna göra goda saker. Har man inte frihet, då kan man inte heller göra saker som är gott. Jag menar, då man är en robot, då finns det ingen kärlek och sånt. Men när vi använde friheten som Gud hade gett oss, att älska, att visa kärlek, att göra goda saker, när man använde det till att göra det onda, då bröts den här relationen med Gud som vi skapades för att ha. Det blev som en stor klyfta mellan Gud och människa. Det står så här på ett ställe i Bibeln att det är era missgärningar som skiljer er och er Gud ifrån varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. I Jesajas bok kapitel 59. Och på ett annat ställe står det så här om Gud, att hos dig finns livets källa. Psalm 36, vers 10. Alltså när människan valde att göra det onda, gå sin egen väg, då drog vi inte bara in sjukdom, lidande och död. För det gjorde vi också. Det var också en konsekvens där. Vi släppte liksom in mörkret i världen. Sjukdom och allt ont som finns, det kom in. Men det var inte bara det som hände, utan vi dog också en andlig död kan man säga. Så gemenskapen med Gud som vi skapade oss att ha, den bröts. Det blev som de där bilarna utan bensin. Och ja, vi tappade målet med livet helt enkelt. Och jag tror att det är den där avsaknaden av gemenskap med Gud som vi faktiskt är skapade i grund och botten att ha, som gör att det från början poppar upp religioner och sådana saker. Men människan känner att det är någonting i oss som saknas. Vi är skapade att Gud ska bo där inne. Det saknas någonting. Det gör att vi får en längtan efter någonting mer. till någonting större. Alltså. Det driver en till att söka på olika ställen och håll och kanter. Kanske man inte alltid vet vart man ska söka någonstans. Och då bygger man på, kan gå till vilken religion som helst egentligen. Man försöker på olika sätt rena sig kanske. Man försöker göra goda gärningar. Man försöker utföra vissa böner och såna här saker som man ska hålla på med. Kanske går i kyrkan, kanske vissa gör för att uppfylla det här. Man försöker nå fram till Gud, eller vad man nu kallar det för. Och man försöker få det här tomrummet fyllt. Och andra människor, de försöker fylla det här tomrummet med andra saker. En del kanske gör det med pengar. Det finns många rika som försöker fylla det med pengar. Så pengar i sig är inte ont, men man kan försöka fylla det tomrummet med pengar. Man kan försöka fylla det med sprit. Man kan försöka fylla det med sex. Man kan sitta och glo på dokusåpor hela dagen ända. Det finns mycket saker man kan göra alltså för att försöka fylla det här tomrummet. Och jag vet att flera har hört det här förut. Men ni vet att jag själv, jag försökte fylla det här tomrummet jag hade med någonting. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Och min far sitter här, en helylle kristen som har alltid varit en god och varm kristen. Jag har haft jättebra i min familj och min uppväxt. Men någonting gick ändå snett någonstans. När jag var i 15-årsåldern så började jag, som ganska många andra, börja festa. Jag började supa. Ganska lugnt i början. Liksom. Eller lugnt. Första gången så fick jag stryk och sprang inom en majbrasa. Och, ja, det var inte så kul kanske. Men alltså, jag började festa som väldigt många andra gör. Det, tyvärr så är det så att väldigt många ungdomar idag dricker. Och många äldre också naturligtvis. Och för en lång historia, väldigt kort, så ledde det till att jag började röka hasch. Jag testade det. Och för att göra det här väldigt kort så slutade det med att jag rökte hasch dagligen, alltså i flera år. Jag tog även i princip de flesta andra vanliga droger som finns, amfetamin, ecstasy, LSD, GHB. Alltså allt som finns utom heroin faktiskt. Det var det enda av de här kända drogerna som jag inte prövade. Jag levde också på väldigt omoraliskt på många andra områden i livet. Det ledde ju till det, liksom det ena ledde till det andra. Och jag levde helt enkelt inget bra. Och under en lång tid så gjorde jag det där faktiskt ganska obekymrat. I början då försvarade jag det här med att jag var ju uppvuxen i en kristen familj. Jag trodde att Gud fanns, jag trodde att Jesus fanns. Jag har alltid trott det. Det har varit en naturlig del av min uppväxt. Jag försvarade det med att det som står i Bibeln, det är gammalt och förlegat. Och vi måste tolka om det efter våran tid. Vi måste liksom göra om det efter våran tids normer och värderingar. Och jag tänkte att liksom, man kan kalla sig kristen ändå. Jag kan leva hur jag vill och jag kan ändå kalla mig kristen. För Gud älskar mig i alla fall. Och det är ju sant, det är klart att Gud älskade mig i alla fall. Han älskar mig trots alla dumheter jag gjorde. Men vad jag kanske inte riktigt förstod, det var att Gud kanske inte älskade de här sakerna som jag höll på med. Han visste ju hur dåligt det var för mig. Men efterhand som tiden gick i alla fall, jag tänkte mer och mer sällan i de banorna överhuvudtaget. Klart jag började tänka kanske på Gud ibland. Men det var inte alls det. Jag liksom, det sköt ifrån mig och jag levde in i mina droger istället. Min största dröm på den här tiden, det var att flytta till Christiania i Köpenhamn. Liksom, en fristad för hasch då. På den tiden i alla fall. Nu har de gjort några razzior och grejer där. Men det var så i alla fall. Det var mitt mål i livet, att flytta till Christiania. Helt sjukt. Men hur som helst, vad som hände i alla fall var att på något sätt så började jag väl vara, för morsan och farsan, de hade gudstjänster och sånt hemma. De hade stugmöten hemma och de engagerade sig i olika kampanjer och sånt här. Så att det hände att jag var med på några möten någon gång. Och det var väl så att jag hade varit där någon gång. Och på något sätt så var det någon som talade i mig där och sa att, men Daniel, det kanske inte är så att det är du som ska liksom skriva om Bibeln och sudda ut det. Du tycker det är dåligt att ändra om det här. Utan det kanske är tvärtom, att Gud faktiskt har sagt någonting. Och det kanske är du som ska ändra om det efter vad Gud tycker. Så tänkte jag. Och jag började liksom få upp ögonen för att okej, jag kanske inte lever så som Gud har tänkt att jag ska leva, utan jag lever helt enkelt i någon slags upprorsförhållande till honom. Och det där gjorde jag att jag fick jättemycket ångest. Det blev verkligen jobbigt. Jag började inse att jag lever inte som Gud har tänkt. Jag lever borta från Gud. Det här livet leder mig bort från honom. Och jag mådde skitdåligt, alltså rent ut sagt. Riktigt, riktigt dåligt. Min största noja på den här tiden, det var att Jesus skulle komma tillbaka. För jag visste att jag hade inte rätt ställt med Gud. Och jag började tro att han skulle komma tillbaka. Eller att jag skulle dö, för då visste jag att då är det kört. Alltså så upplevde jag det, helt enkelt. Och det ledde till att jag faktiskt fick en motivation att jag skulle sluta. Och jag försökte att lägga av med drogerna på egen hand. Jag fick verkligen, jag menar, tänka själv vad man tror att det kommer gå bokstavligt talat åt helvetet ifall man inte lägger av med det här livet. Då har man en motivation att sluta. Jag ville verkligen, jag kommer speciellt ihåg ett tillfälle. När jag satt hemma, jag hade varit på något möte tror jag. Och så satt jag hemma på sängen och jag hade en haschbit i handen och jag kände så starkt, det här kommer jag aldrig glömma, jag kände så starkt, jag ville så gärna, så oerhört gärna, så ville jag gå och kasta ner den där haschbiten på toaletten. Jag kände att det här är liksom, om inte jag gör det här nu, då är det kört, alltså då är det slut. Och jag hade sån ångest så jag skakade där jag satt alltså på sängen. Men hur det än var, så jag grät. Jag kunde inte förmå mig att slänga den där biten. Det gick inte. Den hade makt över mig helt enkelt. Och vad som hände var att jag lade ner den där haschbiten i en tändsticksask. Jag stoppade den i fickan. Det var en sån här kompromiss jag kokade ihop på mitt huvud. Då söp jag istället i några dagar utan att röka hasch. Som om det skulle ha varit bättre liksom. Sen slutade det med att jag rökte upp den där biten. Och sen så var det en period på några månader där det bara varit värre och värre istället. Jag rökte mer och mer hasch. Jag kunde inte röka så mycket mer än jag gjorde. Men jag tog mer andra droger. Jag tog mer amfetamin och såna här grejer också. Så att det var liksom accelererade istället för att bli tvärtom. Och naturligtvis så följde det mer och mer ångest. Jag mådde mer och mer dåligt över det här. Vad som sen hände i alla fall, det var att min storebror, han bor i USA. Det var en spindel där som jag trampade på. Nu undrar vad det var som hände. Ond. Ja, nej, min storebror, han bor i USA. Han gjorde det då, han gör det nu. Och han i alla fall, han träffade en tjej där från Taiwan. Och de ville komma hem till Sverige och gifta sig här i Sverige. I baptistkyrkan som ligger här nere. Och de kom, och det här var i december 1998. Och de kom hem i alla fall, och jag kommer ihåg att vi tillfälle där. Jag ville ju träffa honom, han hade inte varit hemma på flera år. Det är klart jag ville träffa min bror och så här. Så att jag var hemma, och en kväll så satt vi och tittade på ett videoband. Och det var så här att han hade med sig, han har alltid varit helylle kristen, man kan säga. Han, eller jag kan ju inte veta vad han har gjort för dumheter, men ändå så har han i alla fall alltid velat. Han har varit överlåten kristen ändå under hela sitt liv. Han tog beslut väldigt tidigt att han ville följa Jesus, och han har liksom varit, om jag har varit familjens svarta får, så har han varit det vita fåret i familjen. Ja. Han kom i alla fall hem, och så hade de med sig inspelade gudstjänster ifrån USA, väckelsemöten från USA. Bland annat hade de med sig videoband från ett ställe som heter Pensacola. En plats där det var en väckelse på den tiden. Alltså väldigt många människor kom till tro där helt enkelt och fick sina liv förvandlade. Många blev kristna. Så otroligt många. De hade möten varenda kväll under flera år, och det var så fullsatt de här kyrkorna, och massor med människor blev kristna. Och det som hände var att vi såg på ett inspelat möte med det där. Och den predikan som predikanten hette, som heter Steve Hill, den predikan han hade, det var som att den gick rakt in i mitt hjärta. Det kändes som att den var liksom skräddarsydd för mig. Träffade mig rakt i hjärtat. Sen på slutet, han predikade om synd och dom, och sen frälsning och nåd också. Och på slutet av den här predikan, då hade han en inbjudan där han sa att, ja, ni är här på gudstjänsten som känner att ni vill ta emot Jesus som er personliga herre och frälsare. Kom fram, och han bjöd fram helt enkelt. Och så ska han ha förbön, alltså, ja, be med i den här bönen, och så ledde han dem i bön. Så vände han sig mot tv-kameran och så sa han, och ni där hemma som sitter i soffan, så som känner att det här är riktat till dig, du ska också vara med i den här bönen. Och ni vet, jag hade ingenting att sätta emot. Det var som att, ja, jag kunde inte göra någonting. Och då satt ändå delar av min familj där. Det var ganska pinsamt på sätt och vis. Det var en kamp, men jag kunde inte göra någonting. Jag bröt ihop, jag föll på knä på golvet framför tvn. Och så bad jag med i den här bönen som han ledde i. Och jag kan säga att efter den kvällen sen så gick jag ut. Jag slängde bort alla haschpipor, allt mitt hasch. Alltså jag hade ganska mycket attiraljer. Jag hade en ring med en cannabisplanta på, haschplanta på. Jag hade en stor halsband med en haschplanta på. Jag hade en keps, hade jag två stycken såna här pinsknappar med haschplanta på. Jag hade armband med haschplanta på. Hela jag var en stor haschplanta som vandrade runt. Alltså det var helt sjukt. Ja, det var helt psykat. Men i alla fall, jag gick ut och kastade bort de här grejerna. Liksom, och det hade varit svårt innan. Men nu jag slängde bort allt hasch och allting. Och efter den kvällen så blev jag fri. Helt fri. Det var som att det där tomrummet som jag hade fyllt genom att röka hasch, för så var det. Jag fyllde någonting i mitt liv när jag rökte hasch, när jag söp och när jag tog droger. Det fyllde upp någonting i mig. Men när jag tog emot Jesus, när jag liksom kapitulerade så att säga, då fylldes det där tomrummet med frid istället. Det fylldes med det som det skulle vara. Och det var någonting som förvandlade hela mitt liv. Jag fick alltså ett påtagligt möte med Gud där hemma i mitt vardagsrum som förändrade i princip allting. Alltså hur kunde det hända? Jo, alltså jag hade ju försökt innan. Jag hade fått liksom upp ljuset för det. Jag hade försökt att lyckas bygga upp en steg till Gud själv. Jag försökte klättra upp till Gud genom egna gärningar. Jag försökte köra till macken med en tom bil, kan man säga, med en tom tank. Det gick ju inte. Men istället vad som hände var att Jesus, han kom till mig, och han kom med en dunk bensin och så fyllde han på. Men det var han som kom till mig och inte jag. Alltså tvärtom. Alltså Gud visste att jag aldrig skulle kunna söka upp honom själv. Han visste att vi inte kan göra det. Han visste vilken omöjlig situation vi har hamnat i. Han vet hur svårt vi har det. Alltså klyftan mellan Gud och människa, den är så stor så att det går inte att i egen kraft brygga över den där klyftan. Det går inte. Vi kan aldrig uppfylla den standard för godhet som Gud kräver, alltså som man har. Gud är god. Han är helig. Han är garanten för det rättvisa universum. Vi kan aldrig uppfylla den standarden som han är och sätter upp för. Alltså hans helighet och rättvisa kräver att den synd och den ondska som människor är skyldig till, att den straffas, alltså att den får ett rättmätigt straff. Det är ungefär som att om vi ser en pedofil eller en våldtäktsman eller någon annan brottsling, om vi, de begår ett brott, då säger det allmänna rättsmedvetandet att den förtjänar fängelse. I vissa länder har de till och med dödsstraff på sådana saker, i USA till exempel. Och vi skulle tycka det var fullkomligt orättvist om en domstol inte dömde en pedofil till exempel, eller hur? Jag hoppas att de flesta tycker det i alla fall, att det är rättvist att man får straff för det man har gjort. Dödsstraff tycker inte jag är bra, men det är en annan sak. Och jag säger att om Gud inte på samma sätt, han är garanten för hela rättvisan i hela kosmos, alltså Gud är den yttersta garanten för det rättvisa. Om man inte dömde synd och ondska som finns i världen och som faktiskt vi har gjort oss skulda till, då vore inte han godare än den ondska som han struntade i att döma. Och den rättmätiga och ofrånkomliga konsekvensen av synden, som synden skiljer oss från Gud, som är livets källa, då innebär det att när vi skiljer från Gud, då blir konsekvensen död. Alltså ett evigt tillstånd i avsaknad av gemenskap med Gud. Det är den oundvikliga konsekvensen. Synden skiljer oss från Gud, han är livets källa. Dör man då fysiskt i tillståndet av andlig död, så att säga, då är det permanent, då är det väldigt jobbigt, då är det illa, kan man säga. Samtidigt då så vill ju Gud, som är kärlek, hans yttersta attribut är kärlek. Han älskar oss. Han vill inte att en enda människa ska behöva gå den här eviga döden till mötes. Han vill inte att en enda människa ska behöva gå förlorad. Alltså Gud har skapat oss. Gud älskar oss. Han har gjort allt för oss. Och det blir ett dilemma för Gud. För å ena sidan så är han helig och rättvis. Och som garant för rättvisan i universum så kräver det liksom att synden får ett straff. Å andra sidan så är han kärlek och han älskar oss. Han vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Och det är där, för det här andra jag berättat, det är ju liksom det negativa om man säger. Men det här som den kristna tron sen, evangelium, alltså det glada budskapet kommer in. Budskapet om Jesus Kristus. Jesus säger så här vid tillfälle att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Det är Johannes 3:16, den mest kända versen i hela Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. På ett annat ställe säger han så här, att han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Gud löste alltså det här dilemmat genom att han själv blev människa. Han blev Jesus, han trädde in i skapelsen. Han blev Jesus Kristus för att själv utstå alla frestelser, alla prövningar, alla svårigheter som vi människor går igenom. Han gick igenom allting som vi möts av. Med en enda skillnad, och det var att han under hela sitt liv, under hela sin existens, så levde han helt rätt. Han gjorde aldrig någonting som var fel, han gjorde aldrig någon synd. Han leder alltså fullkomligt heligt, fullkomligt fläckfritt i Guds vilja. Och jag vill påstå att han är den enda människa som någonsin har levt som inte förtjänade att dö. Alltså han är den enda som inte förtjänade att ta det här syndens straff. Och ändå så var det just därför Jesus kom. Alltså han kom för att leva ett perfekt liv i Guds vilja. Och sen frivilligt gå i döden för dig och mig. Ta på sig dina och mina synder på det där korset. Alltså, när Jesus stod på korset så tog han på sig min synd, han tog på sig din synd, han tog på sig allting som skiljer dig och mig från Gud. Det tog han på sig själv. Ja, har ni sett The Passion of the Christ? Hur många har sett The Passion of the Christ? Okej, ja, några har sett den, det var inte så många. Har ni inte sett den så föreslår att ni ska se den faktiskt. För den är jättebra, den är väldigt otäck, för den är väldigt blodig och den är väldigt hemsk. Men den är ändå väldigt stark och väldigt bra. Alltså Jesus, han lät sig spikas upp på det korset. Spikas, bang, 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 spikas upp. Han blev övergiven av sina vänner. Han blev hånad, bespottad, piskad. Han blev förföljd alltså. Han gick igenom allt det här och han gjorde det för dig och mig. Han gjorde det för oss. Han tog det straffet som vi förtjänade i våra ställe för att vi skulle kunna få livet tillbaks. Jag tror att det värsta Jesus fick uppleva när han hände på korset, det var hur han upplevde hur det var att vara skild från Gud. Han ropar så här att min Gud, varför har du övergivit mig, när han hänger på korset? Det är en av de sakerna han säger. Min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså han som alltid hade levt i en perfekt relation med sin fader i himlen. Alltid. Han hade aldrig gjort någonting som var fel. Han hade aldrig gjort någonting som kunde få den relationen att brista. När han hängde på korset och tog på sig din synd och min synd i vårat ställe, då fick han uppleva hur det kändes, den här avsaknaden av gemenskap med Gud som vi lever med hela tiden. Och han tog på sig det här därför att du och jag skulle kunna få relationen med Gud tillbaks, helt enkelt. Alltså han dog fullständigt i vårat ställe. Han dog din död, han dog min död för att vi skulle kunna leva Man brukar tala om det saliga bytet. Alltså att Jesus dog för att vi skulle få liv. Vi bytte liksom plats på sätt och vis. Paulus han säger så här, att den som inte visste av synd, alltså den som inte visste hade gjort någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Han blev liksom identifierad med synden, med våran synd, för att vi i honom eller genom honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han blev straffad för att vi skulle kunna bli frikända. Jag vill också läsa ett bibelord till som är ur profeten Jesajas bok. Han profeterade lite över 700 år före Kristus om vad som skulle hända när Jesus dog på korset. Det står så här i Jesaja kapitel 53 och vers 4-6, att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all våran skuld lade Herren på honom. Alltså, det där var inte lite av skulden, och det var inte det mesta av skulden, utan Gud lade all våran skuld på Jesus för att vi skulle kunna få frid. Vi som hade gått bort ifrån Gud, för att vi skulle kunna komma tillbaks. Alltså Jesus, eller Gud löste alltså dilemmat genom att i själv, genom Jesus, ta det där straffet som vi hade gjort oss förtjänta av. Tog det som rättvisan kräver, så att vi istället kan få del av Guds kärlek och Guds nåd utan att Gud därmed gör avkall på sin rättvisa. Det är det det handlar om. Så genom sin död så liksom överbryggade Jesus den där klyftan som hade skapats mellan Gud och människa. Han öppnade vägen tillbaks till Gud igen, rakt in i Guds närhet. Han byggde en bro, kan man säga, över den där klyftan som fanns där. Det är därför han kan säga: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det gällde då för 2000 år sedan, och det gäller idag. Det är för att Jesus uppstod igen. Han besegrade döden, han besegrade det onda. Han lever och han finns här och nu. Därför kan vi, när vi genom tron bjuder in honom i vårt hjärta, när vi tar emot Jesus som vår Herre och frälsare, då kan vi få tillbaka den gudsrelationen som vi skapades för att ha. Vi får det rätt ställt med Gud. Vi blir, som det heter, födda på nytt, talar Jesus om. Vi blir nya skapelser. Och det kan jag säga, att när jag blev frälst, då fick jag uppleva hur det var att bli en ny skapelse. Det var någonting som hände mig där. Och det tomrummet som vi har, det fylls och vi får frid. Och det var det jag insåg när jag blev kristen. Istället för att jag skulle kämpa och streta, så fick jag kapitulera inför Gud. Jag fick ta emot det som han redan hade gjort för mig, av kärlek och av nåd. Jag fick liksom erkänna att jag klarar inte av att arbeta mig upp i himlen. Jag klarar inte av det här själv, det går inte. Utan jag bad istället Jesus att förlåta mig, flytta in i mitt hjärta. Jag fick lära känna Jesus. Han blev min Herre, min Gud och min allra bästa vän. Jag brukar göra en liknelse. Alltså Gud har gjort allt det här för dig. Han har gjort allt för mig. Jag brukar säga så här, att Gud har satt in det här på vårt konto. Jag tycker den här liknelsen är så bra. Han har satt in det på vårt konto. Ja, men om jag sätter in 1 miljon, jag säger till alla här inne, jag sätter in 1 miljon kronor på ert konto. Det skulle vara rätt schysst, eller hur? Ja, sen kanske ni tänker, ja, men nej, vi tror inte på dig, Daniel. Vi tror inte på att du sätter in 1 miljon. Så kanske du inte ens kollar efter ifall miljonen finns där. Då undrar jag så här, vi låtsas att jag är rik alltså nu, och det är jag inte, jag är väldigt fattig, men vi låtsas att jag är rik. Och jag sätter in 1 miljon på allas konto. Så säger jag det, men ni tror mig inte. Några kanske tror mig, de blir jätteglada, jippi, och så använder de miljonen, de lever loppan och allt är bra. Men Anders här, han är min bror, han tänker, nej, jag tror inte på dig, Daniel. Så kollar inte Anders efter ifall pengarna finns där. Gör det honom någon nytta då? Jag kan fråga Anders, gör det någon nytta ifall du har de pengarna? Nej, vilket intelligent svar. Du svarade rätt. Det hade varit jobbigt om du hade svarat ja. Nej då. Sitter pengarna där och han kollar inte efter, då spelar det ingen roll om någon skulle sitta där, för de gör honom ingen nytta alls. Han får ingen glädje av dem, han använder dem inte. Han går och dör och pengarna är kvar till ingen nytta. På samma sätt kan man säga att det är med det här som Gud har gjort. Han har satt in frälsningen på vårt konto. Han har gjort allt det här för dig och mig. Han har gett oss det helt gratis, fritt och förintet. Jag brukar säga att Guds nåd, Guds frälsning, alltså det som Jesus gjorde, det är gratis. Det var inte billigt, för Jesus betalade det allra högsta priset som går, men det är gratis. Han har gett det till oss gratis. Men för att kunna bli oss till nytta, så måste vi ta emot det. Vi måste ta ut det, så att säga, ta ut det från kontot. Och det gör man genom att i tro vända sig till Jesus, ta emot honom som sin personliga Herre och frälsare, be honom förlåta in att man har gått fel. Okej, Jesus, säger man, jag gick fel. Det gick inte som du hade tänkt. Man bjuder in honom i sitt hjärta som sin frälsare, sin vän, sin Herre och sin Gud. Då får man en rätt relation med Gud. Då får man frid med Gud. Man blir hel och man får bli den som han skapade oss till att vara från början. Jag brukar säga att man kommer hem. Man blir alltså frälst, man får evigt liv. Sen är det väldigt viktigt att säga att det inte är samma sak som att allt blir frid och fröjd. Shobalung så löser sig alla problem och allt blir bra och liksom hela vägen är rak. Nej, man kan gå och falla på vägen, det kan gå snett och man kan göra massa saker på olika sätt. Jag menar, vi lever i en värld som är fallen och vi själva har saker i oss som gör att vi gör dumheter. Men vi kan ändå veta hela vägen igenom att Gud är med oss och han älskar oss och han tar hand om oss. Det är inte så att gör man snett en gång efter det så är det kört, utan Gud har omsorg om oss och han vet att vi är människor, att vi kan gå snett. Men han älskar oss. Och vi har den där relationen i grunden som Gud kan ge oss. För mig var det ju så att så blev jag av med alla droger och sånt. Sen har jag väl andra saker i mitt liv som inte är perfekta. Så att jag är ingen perfekt människa. Men jag vet att Gud älskar mig. Och Jesus älskar mig. Och det är det handlar om. Att han får vara störst i våra liv. Så själva poängen är alltså att Gud vill ha en relation med oss. Han älskar oss. Han vill ha en relation med oss. Han vill känna dig. Han vill bli din allra bästa vän. Och han har gjort allt som finns i hans makt för att ta bort det som hindrar relationen. Och därför kan vi få tillbaka den med honom när vi tar emot honom. Och det spelar liksom ingen roll om man är uppvuxen i en kristen familj. Om man har haft det bra i livet som jag var uppvuxen i en kristen familj. Det spelar ingen roll om man aldrig har gått i kyrkan förut. Det som spelar någon roll är att man har lärt känna Jesus. När man står där en dag inför Gud på domens dag, då står man inte där och säger ja, men jag var faktiskt uppvuxen där och jag gjorde det där och det där. Utan det är det man kan peka på den dagen. Det är vad Jesus gjorde för oss. Jag vill avsluta med att läsa ett bibelord ur Uppenbarelseboken där Jesus säger så här: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Alltså ha gemenskap med honom och han med mig. Alltså jag tror att Jesus står vid varje människas dörr. Alltså varje människas hjärta och han bultar på. Så här, bang, bang, bang. Men det finns bara en som kan öppna dörren och det är vi själva. Det finns en tavla som en konstnär målade som symboliserar det här. Där Jesus står utanför en dörr, han är som en herde som står och bankar på dörren. Och så här till hus där det är lite mörkt och kulet och det är så överväxt med mossa och såna här grejer där i huset. Och man ser någon på insidan som står där liksom. Och så var det någon som sa till konstnären att det är någonting som saknas på den här tavlan. Du har gjort fel, du har målat fel. Ja, vadå, undrar konstnären. Jo, det saknas ett handtag på dörren, du har glömt att måla det. Men då sa den här konstnären, nej, det är så det ska vara. Därför att det finns bara ett handtag på den här dörren och det handtaget sitter på insidan. Alltså det finns bara en som kan öppna dörren, det är bara du som kan öppna den. Jesus kan knacka på, men han kan inte forcera sig in, utan du själv måste släppa in honom. Och jag tror att gör man det, då kommer man aldrig någonsin att ångra sig. Och det spelar ingen roll, man kan ha gjort det och jag tror att ibland så kan Jesus knacka på ändå. För att man har liksom glömt av det kanske, eller man har gjort saker. Han vill hela tiden ha en mer och mer nära relation med oss. Så är det någonting jag vill vi ska ta med oss idag. Det är att ta emot Jesus. Lev nära Jesus. Och vet att han älskar dig. Oavsett vilka dumheter du har ställt till med. Vi ber tillsammans. Kära Jesus. Tack Herre att du är den du är. Tack att du älskar oss så oerhört mycket. Tack Herre att du som har all makt i himlen och på jorden, du som är den mäktiga och heliga guden, som egentligen skulle kunna bara ha sagt, när jag struntar i er små varelser som har gjort uppror mot mig, jag har gått i din egen väg, jag bara struntar i det här. Att du inte gjorde så, utan du gick själv in i skapelsen och du blev en människa och du led och du dog för våran skull, Herre. För att du så gärna ville ha tillbaka den relationen med oss som du skapade oss till. Tack Herre att du har gjort det möjligt. Och tack att du är här just nu och du vill möta oss. Herre, jag lägger resten av gudstjänsten i dina händer. Och jag ber Herre att vi var och en ska få komma närmare, ett steg närmare dig idag. I Jesu namn. Amen. Hur svårt det än känns, hur tungt det än känns i livet, så kan vi alltid lämna allt till Jesus. Det är där det handlar om, att få lämna allt till honom. För när man lämnar allt som man är och har, sina svårigheter, sina styrkor, vad den är, då får man tillbaks allt ifrån honom. Det är väldigt mycket det handlar om, att överlåta sig själv till honom. Och medan jag sjunger den här sången så kan du väl pröva i ditt hjärta om det finns någonting som du känner att du behöver lämna till Gud. Och så gör du det, ta ett beslut att jag vill lämna allt. Allt
till Jesus vill jag lämna, allt till honom nu jag bär. Honom vill jag tro och älska, i hans sällskap vandra här. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt, allt till dig jag överlämnar. Gör mig, Herre, helt till din. Vär mig med din helge ande, så jag vet att du är min. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt, Jesus, allt jag överlämnar, giver helt mig själv åt dig. Fyll mig med din kraft och kärlek, nådens regn sänd över mig. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig min dyre Jesus. Jag nu lämnar.